du har varit i Skåne, i Malmö, och pratat om Norrland.
Ja, det var en märklig upplevelse. Ja,
jag är lite nyfiken på reaktioner. Liksom. Hur blir man bemött där?
Ja, men alltså, det var ju ett sammanhang där alla var grundpositiva. Det var en föreläsningsserie som är på Victoria Teatern i Malmö. Och som har olika teman, och den här hösten har teman varit stad och land. Så det har varit olika föreläsare på det temat. Så jag var inbjuden som en av föreläsarna. Det har varit Göran Greider och Gunilla Kindstrand och olika forskare och liksom sådär. Mm. Så att det var ju en väldigt intresserad publik. Men det som var intressant var att det fanns överhuvudtaget ingen förförståelse. Att det var liksom verkligen som att man var tvungen att börja från början hela tiden i alla resonemang. Att det var verkligen så här, även, alltså både geografiskt och på något sätt metafysiskt, så var liksom Norrlandsbegreppet bara ett vitt ark.
Suddigt. Ja, men jag är inte jätteförvånad ändå. Nej. För det är ju det man kan möta också när man är ute på nätet så och pratar, ja, om Norrland.
Ja.
Från inte minst skåningar.
Ja.
Det är en stor kunskapslucka.
Ja, och vad är det för någonting? Liksom? Mm. Nej, men så det tyckte jag var fascinerande. Men jag menar, samtidigt så är det ju så då att liksom det jag sa togs nog för sanning istället då. Liksom, ja. Att prata i Norrland i Norrland så kan du
finna...
Då finns det ju motstridiga bilder liksom, som kanske inte stämmer med min. Och liksom, så det är en annan sak. Men ja, jag tyckte det var...
Du fick helt enkelt bestämma.
Ja, det var verkligen som... tolkningsföreträdet var mitt. Liksom. Ja. Mm.
Norrlandspodden av Mitt Media presenteras av Stjärnströms skog, trädfällning, röjning och skotning i Västernorrland.
Ja, men då gör vi Norrlandspodden igen då.
Japp, avsnitt 11.
Mm, faktiskt. Ja.
Igår så kollade jag på agenda. Det här är ju ett tag sedan nu när ni hör det här. Men då sa Karin Hübinette, heter hon väl, att förbifarten är Sveriges viktigaste infrastrukturfråga.
Mm.
Vad känner du inför det påståendet på?
Ja, alltså, jag blir alltid lite så här, det kanske är också så här att just jag är alltid lite rädd för att bli banal. För att det ringer ju folk till mig som vill att jag ska rasa mot olika sådana, alltså ja, företeelser av den typen. Liksom. Och till och med Anna Kinberg Batra och att man gräver upp hennes uttalande om att Stockholm är smartare än lantisar och sådana saker. Så vad tycker du om det? Eller vad tycker du om att kulturpolitiken är så otroligt storstadscentrerad? Och så där? Alltså, jag ser ju mera att när hon säger en sån sak så ger hon ju uttryck för liksom en pågående strukturell omvandling där förbifarten blir det viktigaste infrastrukturprojektet. Jag tycker ju snarare, alltså jag tycker kanske att hon har rätt, att förbifarten är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten, men att det är ett problem. Alltså det är väldigt många som pratar om att, och det är samma sak med det här med att Stockholm är smartare än lantisar. Ja, men det kanske är så. Det kanske är så. Men då måste man ju fråga sig, varför är det så? Jo, det är för att de smarta lantisarna flyttar till Stockholm. Och det är därför vi har det problemet. Men så långt har liksom inte Anna Kinberg Batra gått. Och det är inte säkert att medierna i Stockholm förstår heller vilka liksom strukturer eller uppfattningar de reproducerar där.
Nu vill inte jag heller förminska betydelsen av förbifarten. Det är en väldigt, jag menar, Stockholm är en stor stad. Det är mycket trafik. Det bor många människor där. Och Jag kan absolut tycka att de behöver förbifarten. Jag reagerar på att man i nationell tv säger att det är det viktigaste.
Ja.
Därför att jag kan ju ändå hitta väldigt många skäl till att varenda projekt som har med järnvägen att göra är viktigare än en bilväg.
Ja, ja.
Framförallt
skulle jag säga att det försvunna perspektivet i det här är ju det regionala eller det lokala perspektivet. Och att man från Stockholms mediers sida sätter likhetstecken mellan, alltså det som är viktigt för Stockholmsregionen är viktigt för resten av Sverige. Men så är det ju verkligen inte.
Mm.
Alltså det viktigaste infrastrukturprojektet är såklart det största infrastrukturprojektet där du bor. Och det måste ju vara utgångspunkten. Och är man intresserad av Stockholmsregionen, ja, då är förbifarten ett väldigt viktigt projekt.
Men den är ju väldigt ointressant för de flesta i Norrbotten eller Skåne. För den
ja, delen. Och där är ju Norrbotniabanan. I Norrbotten så är ju Norrbotniabanan såklart det absolut viktigaste infrastrukturprojektet. Ja. Liksom. Och jag har ju förståelse för att man inte tycker att det är det i Skåne. Men det perspektivet är liksom försvunnet i det här Stockholmscentrerade medieklimatet som är nu. Och där blir alla frågor som är viktiga för Stockholm blir viktiga för landet.
Det var lite grann det jag tyckte att det här citatet från Agenda var en väldigt bra illustration av.
Mm.
Och hur det är så vanligt i medierna.
Mm.
Och nationella medier som vi ju som sänds ifrån och utgår från Stockholm, men som faktiskt riktar sig till och ska vara för hela folket.
Mm. Men alltså, här har vi ju den här grejen som jag vet att vi pratade ganska mycket om i några av de första avsnitten som vi gjorde. Det här med skillnaden mellan Norrland och resten av Sverige. Att det faktiskt är så att pratar vi infrastrukturprojekt i Norrland så måste de vara viktiga för hela Sverige för att vara viktiga. Men den regionala nyttan har ingen som helst betydelse. Den vikten för infrastrukturprojektet regionalt är obetydligt, så att säga. Men i Stockholm så behöver man aldrig argumentera på det sättet. Och jag tycker kanske att det där citatet är ett uttryck för det. Att man inte ens reflekterar över det, utan att man bara utgår ifrån att ja, det är den här nyttan, liksom, mm. Den allmänna nyttan.
För ett tag sedan, det är ännu längre sedan, och det var också i Agenda. Mm. Så var det en diskussion om Stockholms medier versus lokalmedia.
Mm.
Och i den diskussionen så hade man då två journalister.
Mm.
En var Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.
Mm.
Och den andra var Emanuel Karlsten, som visserligen bor i Göteborg men han jobbar på P3.
Mm. Har bott och skriver, skriver krönikor i Dagens Nyheter.
Precis, och har även bott i Stockholm i många år. Man tog inte dit exempelvis någon tidningschef som faktiskt verkar i lokalmedia.
Nej.
Varför gjorde de inte det?
Ja, men återigen, det här obekymrade tolkningsföreträdet som man tycker sig ha i Stockholmsmedierna. Att man vet bäst och att det är liksom, att det är det som är viktigast. Ja,
men samtidigt är det, jag menar, det är väldigt många som jobbar i Stockholms media som för det första inte är infödda stockholmare utan som har rötterna någon annanstans.
Mm.
Och därför också något slags intresse för sin egen barndomsbygd sådär.
Ja, fast det där är ju, det där tycker jag, ja, men så är det ju, absolut. Men min erfarenhet är ju att de allra flesta upphör att liksom, alltså de flesta tappar det perspektivet i exakt samma ögonblick som de liksom uppgår i den stockholmska mediegemenskapen. Ja. Då försvinner det perspektivet. Och man glömmer bort de där åren på Jönköpingsposten eller som lokalredaktör i Lycksele eller vad man nu har varit. Då är det liksom ett försvunnet perspektiv. Och sen så går man upp i den här värdegemenskapen som är oerhört stark i Stockholmsmedierna. Liksom. Men
vi pratade i förra avsnittet, så var vi lite grann inne på det när vi pratade om den norrländske mannen och vi pratade om identitetspolitik och norrländsk sådan.
Mm.
Eller glesbygds så. Och det här är ju ett typexempel på det, att det ändå finns röster som, för det var ju väldigt många som protesterade mot det här och ifrågasatte och det kan inte ha undgått SVT att det ändå finns väldigt många människor som sitter ute i lokala medier och blir upprörda. Varför pratar ni om oss och inte med oss?
Nej, men precis, och de hade ju i det där segmentet när de diskuterade det där, så hade de ju åkt till Vansbro och intervjuat en avställd lokalreporter som då hade liksom haft Vansbro som sitt bevakningsområde, men som hade blivit avpoliterad precis som 200 andra, för det är ju så att 200 lokalredaktioner har lagts ner runt om i Sverige de senaste 10 åren. Mm. Alltså de försvinner och det är bara ett fåtal kvar. Och tittar man på många Norrlandstidningar till exempel, där tidningen i regel har liksom en kuststad som huvudsäte, så har man nu liksom från att ha haft flera unika editioner, så har man gått till att ha kanske unika sidor där man har då haft liksom tagit in material från lokalreportrarna ute i fältet, och till att nu ha liksom en sida som, jag ska inte säga vilken tidning det är, men som har liksom en sida som heter Inlandet och som liksom då täcker 99,9% av det här spridningsområdets yta ska rymmas på den här enda sidan. Och där, alltså, och det är ju så det blir. Och då måste man ju liksom fundera, man måste verkligen fundera på vilka konsekvenser det får. Vad får det för konsekvenser för lokaldemokrati, och vad får det för konsekvenser också för liksom kanske människors behov av att få spegla sig i medierna. Jag tror att det är ett oerhört viktigt behov som människor har. Mm. Att media bekräftar och speglar, och att man känner att man finns, och att man också har, medierna är ett slags,
det är också någon slags länk till makten, och blir man inte speglad där så känner man sig ännu längre från makten, och då uppstår känslan maktlöshet, och den kan ju vara livsfarlig.
Absolut.
Såklart. Jag tänkte ge ett litet anekdotiskt exempel på hur det var förr i världen. Mm. Så här. I slutet på 60-talet, så min pappa bodde då i Junsele.
Mm.
Och han blev korrespondent, håller på att säga. Nej, men han började skriva frilansjobb åt då Västernorrlands Allehanda från Junsele.
Mm.
Väldigt lokala, oftast notiser, men ändå, det stod någonting om Junsele varje dag.
Mm.
Och dessutom hade han ju då en konkurrent som då gjorde motsvarande på Nya Norrland, som var den andra.
Den socialdemokratiska tidningen.
Precis. Mm. Och Västernorrlands Allehanda hade väl sitt säte i Härnösand och Nya Norrland i Sollefteå.
Mm.
Men de båda två bevakade Junsele.
Mm. Visst.
Nu så finns ju inte, alltså de här tidningarna då, ska vi dra historien lite kort. Västernorrlands Allehanda och Nya Norrland slogs ju ihop.
Mm.
Och är numera då tidningen Ångermanland, som dessutom är mer eller mindre ihopslagen med Örnsköldsviks Allehanda.
Mm.
Så att man kan säga att det finns i praktiken en tidning som bevakar hela Ångermanland.
Och de och har alla
ingen lokal redaktion i Junsele, kan jag säga.
Nej, och ingen någon annanstans heller för den delen. Så att absolut, alltså, vi har ju verkligen gått ifrån en sån situation. Och då måste man ju också börja diskutera liksom vilken nyhetsvärdering man gör. Vad är det man då tar in från de här orterna? Vad är det man speglar liksom av händelser i inlandet? Och då är ju det i regel i notisform eller som korta nyhetspuckar. Och då tar man upp nyhetshändelser endast.
Alltså väldigt spektakulära. Alltså, ja, man säger bil och lycka. Polisnyheter, de tas upp därför att de är väldigt enkla att göra.
Och jag har börjat fundera på det där. Liksom, vad har de för de där polisnyheterna, liksom den där bilolyckan eller det där mordet eller det där, liksom, vad har de för angelägenhetsgrad egentligen vid sidan av att de är en nyhetshändelse? Vad har de för angelägenhetsgrad? Vad säger de där nyheterna egentligen om tillståndet på den där orten? Går det att utläsa någonting av utveckling eller demokrati, eller det gör det ju inte.
Det skulle det ju gå att göra om man gjorde ett journalistiskt arbete och försökte göra någon slags bakgrund, blicka framåt, statistik, så här såg det ut för. Men det är ju det som tappas bort för de här mindre orterna.
Ja, och jag tycker att det där är,
det blir ju väldigt fragmentariskt,
ja.
Och det blir ju enstaka fragment som dessutom är lite bisarrt nästan att en polisnotis som är lite putslustigt formulerad kan ju bli delad tusentals gånger och liksom läst på nätet. Och så blir det enda sammanhanget som en liten by nämns.
Ja, och detsamma gäller, alltså, och exakt samma förhållande gäller egentligen hela Norrland i de nationella medierna. Därför att om nu inlandet skildras genom extrema spektakulära händelser, typ så här varg åt jakthund liksom, eller bilolycka.
Papperslappbrann.
så är ju samma sak. Alltså så här, Norrland representeras i de nationella medierna också genom spektakulära händelser och inte genom daglig bevakning, inte genom någon, att någon är på plats och har lokalkännedom eller någon typ av arbetsrelation med liksom lokala politiker och makthavare inom näringslivet. Och därför så går vi hela tiden miste om de berättelserna, och vi går också miste om mediernas roll faktiskt som liksom en kritisk granskare av maktförhållanden i samhället.
Det största problemet här skulle jag säga, det är ju de kommuner som finns som idag helt saknar kommunbevakning, alltså av kommunfullmäktige, av politiken. Och det beror ju också på att det är ju inte särskilt gångbart när det gäller klick och sälj, och det anses ju ganska så här halvtråkigt, men är ju ändå en elementär, grundläggande, väldigt viktig uppgift för medierna att faktiskt ha koll på och beskriva. Nu blir det även där fragmentariskt. Oj, den här kommunen har visst ett sånt här stort underskott. Vi skriver en notis på det också. Men det finns ingen löpande bevakning.
Nej, och man får aldrig någon förklaring.
Nej, och det är inte heller samma tid som har funnits tidigare, där varenda lokalredaktör har suttit och verkligen gått igenom varenda diarie.
Och sen har du det här bizarra som också är ett norrländskt fenomen och som har att göra med Norrlands storlek och Norrlands gleshet. Att alltså, du har lokaltidningarna, de har i regel då slagits ihop idag. Men spridningsområdena är ändå heliga, så att säga. Att man går inte över spridningsområdena. Vilket kan få som konsekvens att en boende i en ort inte får veta någonting i sin lokaltidning om en ort som ligger utanför spridningsområdet, bara 2 mil bort. Därför att det ligger liksom bortanför tidningens bevakningsområde. Där är en annan tidning verksam och gör det. Och sen så har vi då sen har vi public service-medierna, det vill säga P4 och de regionala nyhetsstationerna, som jobbar över mycket större områden och som i sin tur är ganska godtyckligt sammansatta. Som till exempel här i Västernorrland där vi befinner oss nu, där människorna i Jämtland gråter blod varje kväll klockan 19.15 när de får veta allting om bron genom Sundsvall och som de faktiskt skiter i egentligen. Eller jag som liksom då bor i Gävleborgs län och där vi har delat regionala sändningar med Dalarna i väldigt massa år. Och man kan inte titta på det här nyhetsprogrammet därför att det handlar bara om Leksands hockey. Och jag skiter fullständigt i Leksands hockey. Det är totalt ointressant. Och nu sänds alla regionala sändningar i södra Norrland från Falun. Och det här är liksom en region som inte hänger ihop. Det är inte samma län, det är inte samma landsting.
Det är liksom från Umeå.
Ja, så att alltså det är, ja, Norrbottensnyheterna ska ju sändas från Umeå. Så att,
ja, och Mittnytt även.
Ja, just det. Så är det ju. Så att alltså det där är ju också, och då går vi liksom miste om också kraften kanske i en samhällsomvandling. Att jag tänker på när jag reser runt, att jag ser att det är väldigt mycket samma frågor, samma debatter i alla tidningar. Men de slås aldrig ihop. Det blir aldrig någon samlad kraft i opinioner till exempel på det sättet.
Nej, fast där tycker jag, alltså nu sitter jag och pratar för, vi gör ju den här podden under Mittmediaflagg, ska vi säga. Och Mittmedia är då en koncern som äger alla tidningar i södra Norrland och Dalarna.
Alla tidningar från Uppland och upp till Västerbotten.
Ja.
Och då måste vi också säga att du är anställd i koncernen, men jag är frilans när jag gör det här. Så jag har ingen lojalitet.
Nej, jag är anställd.
Mm.
Och det finns mycket man kan säga om ägarkoncentration i sig.
Mm.
Det finns även mycket man kan säga om att som det ser ut nu så har vi då flera olika nyhetssajter för de olika tidningstitlarna som vi har. Men vi byter ganska mycket material. Så att om jag går in på Dalarnas tidningar kan jag läsa samma nyheter där som jag kan göra på st.nu i Sundsvall.
De mest klickade nyheterna hamnar ju i topp. Och de är ju ofta gemensamma.
Ja.
För många verkar det som. Det tycker jag är problematiskt. Att man ser liksom så här... kvinna påkörd bakifrån, flög ut genom rutan och träffade en älg, och det visar sig att det har inträffat någon annanstans liksom.
Jo, fast jag skulle samtidigt säga att det finns någonting positivt i det här, och det är att du säger att det finns, du ifrågasatt just att i varje litet samhälle så pågår samma diskussion, men det blir aldrig någon helhet. Här får man ju på något sätt en större överblick. Man får titta utifrån den egna horisonten. Bor man i södra Norrland idag och läser lokaltidningarna så får man lite mer koll även på hur det ser ut.
Både ja och nej skulle jag säga. Både ja och nej, därför att som det nu är så är det mera en konsekvens av liksom syndikering av material av liksom resursskäl, och mindre är faktiskt en genomtänkt strategi som kommer ur en vilja att skildra en landsända och knyta ihop.
Alltså, så är det absolut.
Det drivs alldeles för lite journalistik i den vägen, utan det är mera så att man får lite godtyckliga nyhetshändelser från olika delar av den här då liksom koncentrerade regionen som Mittmedia har lagt under sig. Jag tycker att det funkar inte riktigt. Då måste man i sådana fall, för att åstadkomma det som du säger, så måste man nog liksom sätta sig ner och bestämma sig för att det är det man ska göra. Det har man inte riktigt gjort.
Ja, men jag tror att det kan komma utan att avslöja för mycket.
Ja, jag hoppas också det. Ska vi ta en lista?
Ja.
Mm.
Mat. Jag älskar. Alltså, jag tycker om att prata om mat.
Jo, men det gör jag också, verkligen.
Mm.
Egentligen borde man lista Norrlands bästa restauranger, men det blir för reklamigt, tror jag.
Ja. Mm. Jag tycker vi ska lista Norrlands bästa råvaror.
Ja. Finns det så många då?
Det är väl klart att det gör.
Men jag tänker så här, att det finns... Vad har vi i Norrland? Vi har bär och vi har svamp och vi har vilt, vi har rotsaker och vi har fisk.
Ja.
Ja.
Du kan få till så extremt många fantastiska middagskombinationer av detta som du nyss räknade upp.
Vilket är det bästa bäret?
I Norrland?
Mm.
Alltså egentligen ska man ju svara hjortron på det.
Mm.
Tror jag.
Fast jag tycker hjortron har en så begränsad användningsområde också, därför att det har en sån extremt tydlig smak. Det är väldigt svårt att använda hjortron till någonting annat än liksom till en mylta med glass eller till liksom
friterad kammenbär. Alltså eller, det är bara fantasin eller, som begränsar.
Ja, till ostkaka tycker jag det är gott.
Ja, det är gott till ost. Alltså du kan göra hjortron.
Jo, men hjortron är alltid hjortron. Det är liksom, det är alltid hjortron.
Det tråkiga med hjortron tycker jag, det är att det inte går att äta som det är. Det har en väldigt besk och tråkig smak.
Mm.
Om de inte är väldigt, väldigt mogna och blöta. Plus att det är fruktansvärt att plocka hjortron. Jag har så många traumatiska hjortronplockar minnen.
Sjunker ner i djupa hål och blir uppäten av mygg.
Ja, framförallt myggen. Jag är allergisk mot mygg. Ja. Så att det var en riktig plåga.
Men jag säger nog lingon.
Det gör du. Jag säger faktiskt åkerbär.
Jaha, okej. Okay. Ja, det är ett väldigt gott bär också. Mm. Men jag säger lingon därför att det är verkligen en råvara med bredd. Den går att använda till väldigt mycket, och den går liksom att använda också inte bara till dessert eller så, utan i matlagning. Liksom. Mm. Jag gillar lingon.
Ja, absolut. Alltså, jag gillar också lingon. Men jag vill ändå slå ett slag för åkerbäret. Alltså, åkerbär är ett jättestort problem. De är ju otroligt svårplockade.
Mm.
De är små och de sitter fast hårt och växer otillgängligt och sådär. Men just därför så är de ju nästan ännu mer värda än hjortron.
Ja, ja. Så är det verkligen.
Men
ett tips med lingon. Om man har råröra lingon, blanda i färsk hackad rosmarin och ha det till kött. Okay. Fantastiskt bra. Mm. Den bästa svampen då?
Jag skulle ju säga mörkla.
ja, men den får man inte äta längre. Den är ju så giftig så att det är helt otroligt. Det där tycker jag är jättekonstigt. För att när man var barn så åt ju folk mörklor som stod härliga till och knappt förvällde dem innan. Och jag vet inte om folk dog och fick njursjukdomar. Och nu när man läser i svampbok så står det att man får inte ens ha en mörkla i bilen.
Nej, men så har det alltid varit.
Har det?
Ja, och det var ju så otroligt proceduren kring att plocka och förvälla och så att säga, bearbeta mörklarna innan man åt dem, minns jag från min barndom. Det var ganska omständigt sådär. Sen ska man väl inte äta det varje dag.
Nej.
Men det är ju fantastiskt gott.
Ja, det är det ju verkligen. Det är en otrolig smak. Jag gillar nog ändå Karl Johan svampen bäst.
För men att just är den norländsk? Liksom? Den
alltså, finns ju verkligen.
Jag tycker den känns italiensk. Liksom.
Ja, jo, ja, men det är väl det som är grejen med Karl Johan svamp. Att man kan använda den till så otroligt mycket. Ja, alltså, jag har aldrig ätit den här svampen som heter Goliat musseron. Och som är väldigt, väldigt ovanlig. Och som är så eftertraktad i Japan att man tydligen kan sälja den för, alltså hittar man goliatmusseroner som är i bra skick så kan man sälja dem till Japan för liksom, alltså det är fantasisummor, det är typ så här 10 000 kronor kilot eller något sånt där.
Och de här ska finnas i Norrland?
Ja visst, de finns liksom på Tallhedar och liksom det finns så här, jag har talat om liksom den främsta experten på goliatmusseronen, någon sån pensionerad biologilärare och sånt där som verkligen liksom har koll på exakt var man kan hitta goliat, liksom i vilken naturtyp och sådär. Och han tjänar storkovan varje höst på att
sälja. Ska vi ha den svampen här då?
Ja, fast vi har inte ätit den.
Men nästa punkt på listan är ju då vilt.
Mm.
Och jag skulle ju då slå ett slag för renen.
Mm.
Eftersom det är mycket godare än älg.
Ren är fantastiskt, ja, verkligen.
Det är det.
Mm.
Rökt, torkad, stek.
Mm.
Ja.
Vad du vill.
Ja, fantastiskt gott är det. Ja, jag är ju däremot inte jätteförtjust i älg, ska jag säga. Det smakar, alltså jag äter det. Jag är glad om jag får tag i älgkött sådär.
Mm.
Men jag tror att det har att göra med min uppväxt också. Jag är en sån här person som är uppfödd på älgkött i olika variationer. Älgköttbullar, älgbiffar, lingon och mandelpotatis.
Mm, men samma här, vi hade liksom, frysen var så full med älgkött så att man var less på det.
Och du, ja, och det sitter i lite.
Ja. Rotsaken då?
Ja, där måste man ju ändå säga mandelpotatis. Nu hör jag till de här personerna som verkligen inte tycker om kokt potatis. Men om jag någon gång ska koka och äta potatis själv hemma som inte är färsk potatis, då är det ju mandelpotatis.
Men då kan jag tipsa dig om det som verkligen är min favorit, och det är att ugnsrosta små mandelpotatisar hela.
Mm,
det är väldigt, väldigt, väldigt gott.
Överhuvudtaget.
Det blir en sån fantastisk nötig och liksom lite knäckig smak nästan som är fantastisk.
Och bara att göra klyftpotatis av mandelpotatis eller potatismos av mandelpotatis.
Ja visst,
ja.
Vad du vill.
Den är bra.
Mm. Det börjar kännas som programmet Meny eller någonting. Nu måste vi klara av det.
Ja, fisk.
Ja, ja. Där har jag en solklar favorit.
Det har du, men säg.
Lättsaltad sik som man steker. Fruktansvärt gott. Verkligen. Otroligt gott. Jag är inte så förtjust i rökt fisk däremot. Det är ju annars den stora norrländska specialiteten. Men, ädelfisk. Harr, jättegod fisk också. Lagom liksom ädelfisk smak. Men ändå balanserad. Jättefin smak. Men lite bräckt sik sådär. Stekt och gärna med mandelpotatis kanske, eller stuvad mandelpotatis med dill, jäklar alltså. Det är fint.
För jag skulle nog, alltså jag gillar ju röding väldigt mycket sådär. Men den kan, alltså ja, det beror lite på, men när det gäller sik så skulle jag ändå slå ett slag då för den rökta siken. Och nu blir jag sentimental här nästan. Nej, men när jag var liten så brukade vi ro ut med min farfar på en sjö på kvällarna.
Mm.
Och det var blankt och det var i Lappland. Och det var stilla och så plockade vi upp sik. Och så rökte vi den direkt när jag kom in till land. För att,
och åt den varm.
Ja,
ja. Ja, det är ju
det är nog magiskt. Faktiskt bland det godaste jag kan föreställa mig. Vi har fått önskemål om att prata om samer i den här podden. Och jag känner lite grann som du kände med den norrländske mannen. Att det blir lite grann, ska vi sitta här och prata om samer? Det är väldigt lätt, känner jag, att kanske inte trampa på ömma tår, men att prata om någonting som jag egentligen inte har koll på. Så det är lite svårt.
Nej, och för att anknyta till liksom den här diskussionen om identitetspolitik, så det är ju verkligen så att varken du eller jag har ju den samiska erfarenheten. Nej. Och den måste man ändå ha respekt för. Att den är unik och att den är tung. Liksom.
Absolut. Men vad jag ändå tror är att för väldigt, väldigt många av våra lyssnare så kan det vara så att vi ändå sitter på en del grundläggande kunskaper som inte alla har, som vi kan försöka dela med oss av. Om samernas historia, men kanske framförallt situation idag.
Hur grundläggande ska vi vara?
Alltså, vi kan börja med att bara definiera vad en same är.
Ja, det är ju Sveriges urbefolkning. Urbefolkning, helt enkelt. De var här innan vi var här. Det är min utgångspunkt. Sen finns det ju folk som hävdar motsatsen. Men om vi tittar på norra Sverige så fanns det samer här innan det fanns liksom svenska då, eller man ska säga.
Så att, men vad är det för, alltså det finns ju en så att säga juridisk definition på, det är ju så här också att det här är lite svårt. För vi registrerar ju inte människor i Sverige efter ursprung eller etnicitet eller någonting sånt. Men för att få rösta till Sametinget, som ju då är myndigheten som ska värna samernas rättigheter, så måste man ha haft samiska som språk i hemmet och anse sig själv vara same.
Är det så? Är det här är en definition som du har plockat från?
Den har jag läst på sametinget.se.
Ja.
Och det är alltså för att få bli upptagen i röstlängden.
Och då är det ungefär 8000 personer, eller vad är det?
Drygt 8000 personer är då inskrivna i den här röstlängden. Samtidigt finns det ju siffror som höftar om att man tror att det bor mellan 20 och 40 000 samer i Sverige. Så att det är väldigt stor felmarginal i de här, alltså mellan 20 och 40 000. Det diffar på 20 000. Och varav då, ska vi säga, exakt 4677 av de här samerna är renägare. Vilket ju då är en ganska stark och tydlig definition på en same.
Ja, det har ju blivit det.
Det är bara samer som får äga renar.
Ja, och det är bara samer som ingår i en sameby, vilket är en slags ekonomisk konstruktion, som får äga renar. Och med renägandet följer också någonting som man brukar beteckna som privilegier, men samerna själva kallar för rättigheter. Och det är ju då jakt- och fiskerättigheter till exempel. Om vi ska backa lite så kan man ju säga så här att alltså, det storsvenska förhållandet till samer har ju varit väldigt alltså, komplicerat och ambivalent i alla år egentligen. Och om man kollar liksom bakåt åt 1500-1600-talet till exempel, så var samerna en väldigt viktig befolkning. Därför att alltså, samerna jagade och fiskade och man kunde skattbelägga dem, vilket ju gav en bra inkomst.
Och även handla av dem.
Och handla av dem. Och man fick in pälsar. Och pälsar var hårdvaluta. Pälsar var en sån där sak som Sverige kunde exportera ner på kontinenten och få in pengar. Och i den här handeln med samerna så blev samerna en ganska viktig faktor. Det är också så att det faktiskt var så under en ganska lång tid. Alltså samerna hade ju ägnat sig åt renskötsel och andra saker också. Men och samerna ägnade sig åt renskötsel på mark som de betalade skatt för. Och jag har ju babblat tidigare, jag tror att det är avsnitt 2 som handlar om kolonialism, yeah. om man vill gå tillbaka, så pratar jag om det här med avvittringen. Det vill säga att på 1500-talet så claimade Gustav Vasa hela norra Sverige och sa att allt det som är där ska tillhöra Gud och kronan. Och med det så avsåg han då liksom i princip all mark norr om Stockholm. Mm. Och att det blev en, som en enda stor kronopark. Och i den här kronoparken så levde och verkade samerna. Och de betalade skatt för det land som de brukade. I skiftet 1700-1800-talet så bestämde man sig för att man skulle avbittra delar av den här kronoparken. Och att man skulle dela ut mark i företrädesvis till bönder. Som var jordägare. Och då så fanns också avsikten att faktiskt dela ut mark till samerna. Att samerna skulle få den här marken som de i flera hundra år hade betalat skatt för. Men när man väl kom fram till det ögonblicket, då hade två saker hänt egentligen. Det ena var att man hade blivit varse vilka enorma naturresurser som fanns på deras marker i form av älvar och skog och malm. Och det andra var att man hade börjat ägna sig åt rasbiologisk forskning och titta på långskallar och kortskallar, och man hade kommit fram till att samer mentalt var som barn och inte kunde anförtros något ägande. Och därför så blev samerna ställda åt sidan i hela den här...
Vägfösta.
Ja,
och... De fick inte ens bo i hus.
Nej, och sen så följde en lång rad år med väldigt ambivalent och väldigt konstig politik, där man å ena sidan skulle då assimilera samerna med den svenska befolkningen och å andra sidan liksom hålla fast samerna vid sitt arv, och man upprättade såna här nomadskolor och samerna skulle inte lära sig svenska och samerna skulle liksom inte i princip komma i kontakt med det civiliserade svenska samhället, därför det skulle fördärva då deras kulturella identitet. Och sen så gjorde man det här, fattade man då, tror jag, 1928, det här fatala beslutet att skilja på, att definiera, egentligen då det här beslutet att definiera en same som en renägare. Och i och med det så la man över alla rättigheter som samerna har, la man över på den renägande delen av den samiska befolkningen, som ju redan då var mindre än den icke-renägande delen av den samiska befolkningen. Och då gjorde man den samiska identiteten till en fråga om renskötsel.
Ja. Och här, det här tror jag väl att det finns väldigt lite kunskap om. Ja. Jag ska säga att det har jag också. Där jag vet ju att jakt- och fiskesamer till exempel, att det finns jättemånga och har funnits liksom genom åren, och att verkligen långt ifrån alla eller ens majoriteten hade renar.
Nej, ja visst, absolut, så var det. Mm. Och det här är ju en konflikt i Sametinget också. Där finns det ju i princip två grupperingar. Det finns de renägande samerna som då givetvis värnar om de här rättigheterna som de har som renägare, och som också då förvaltare av jakt- och fiskerättigheter som den övriga samiska befolkningen då är beroende av. Det är också så att i den samiska identiteten så ligger väldigt mycket liksom förankrat i plats och i miljö. Och den delen av den samiska befolkningen som inte är renägare får ju liksom då lite grann på nåder liksom vistas i eller få rätt till de här platserna som man ändå kanske känner en lika stark bindning till. Så att det där är jätteknepigt. Och det är därför då till exempel som alltså den samiska dräkten och sameslöjd och jojken och sådana saker har ju blivit alltså kulturella uttryck som har blivit otroligt viktiga för identiteten hos den icke-renägande samiska befolkningen. Alltså så olika sätt att liksom då uttrycka
sin samiska. Ja. Det är ju intressant det här med den här definitionen då på att man ska tala samiska för att få rösta i Sametinget. För att endast, vad jag har förstått då, mellan 40-45% av de här mellan 20 000-40 000 som sägs vara samer pratar samiska.
Mm.
Och det finns ju flera olika samiska varianter också. I Sverige kan man prata nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska.
Mm. Men för att få rösta så behöver du inte kunna samiska heller. Du ska ju bara ha varit uppvuxen med någon som kunde samiska.
I ett hem där man pratar samiska.
Ja. För jag har ju kompisar som inte kan ett ord samiska, men som har liksom rösträtt i alla fall. Så att Så jag vet inte hur... Ja. Men alltså, jag tror att det samiska, alltså de samiska språken, för det här är ju, det är också flera olika språk. Man ska ju inte prata om det. Det är liksom som ett språk, därför att de betraktar det som flera. Och där är ju också, där pågår ju ett arbete liksom att, att
och det har ju varit ganska starkt just på senare år, just språk, språkarbeten och olika projekt för att bevara och även utveckla och lära lära unga människor samiska.
Sen är det så här att nu är ju alltså samerna en folkgrupp som är under attack eftersom det pågår en gruvboom i norra Sverige. Och den, väldigt mycket av de här prospekteringarna äger ju rum på samiskt område och i liksom
renbetesmarker.
I renbetesland.
Ja, och Sverige, det ska vi nämna här, har ju blivit många gånger på senare år också kritiserade internationellt för att vi inte tar tillvara vår urbefolknings rättigheter.
Senast för ett år sedan av FNs rasdiskrimineringskommitté. Och Sverige är liksom immuna mot det här. Det är också så här att Sverige är en väldigt liksom illa skildrad och eller lite skildrad och väldigt skamfylld grej tycker jag. Att Sverige var med och utvecklade ILO-konventionen om urfolksrättigheter som Sverige drev på och som de flesta länder har ratificerat men inte Sverige. Därför helt enkelt att, alltså vad jag har hört, och det här är hörsögen, men Margareta Winberg när hon var jordbruksminister hade för avsikt att faktiskt ratificera den här ILO-konventionen. Men när juristerna på departementet började titta på vad det skulle få för konsekvenser så insåg man att det skulle bli kaos. Det skulle bli total mayhem. Därför att Sverige har helt enkelt snott så otroligt mycket från samerna. Fallrättigheter inte minst. Alltså i fjällvärlden.
Så om de skulle få tillbaka det så skulle det bli kaos.
Ja, och man har lagt under sig, alltså samerna äger ju ytterst sällan liksom sin egen mark utan man får bruka den enligt urminnes hävd. Och det här har ju också varit föremål för en massa rättstvister de senaste åren där då nybyggare,
skogsägare som inte vill ha renar på sin mark.
Och då kommer ju det här Gustav Vasa-citatet.
Men här har ju samerna vunnit.
De har både vunnit och förlorat. Nej, men de har förlorat också. Okay. Och det bizarra är att det här Gustav Vasa-citatet som jag sa, det här allt det som är där ska tillhöra Gud och kronan, det kommer upp i de här renbetesmålen. Därför att nybyggarna som då kanske under tidigt 1800-talet eller mitten av 1800-talet fick mark från kronan och började odla upp den, pekar på Gustav Vasa-citatet för att då hävda att den här rätten till den här marken är givetvis min, därför att Gustav Vasa sa att den var statens och därmed hade staten rätt att dela ut den.
Men vad kommer att hända nu då? Vi har en ny minister som är ansvarig för samefrågor. Ja. Det är inte landsbygdsministern. Utan de har lagt det här på kulturdepartementet.
Nej,
jo.
Har de det?
Ja.
Ja,
det är Alice Bah Kuhnke som är ansvarig för samefrågorna.
Ja, och då tror jag att hon kommer, hon har nog då bara inflytande över sånt som har med demokratifrågor att göra och med kulturfrågor att göra, och hon kommer nog inte alls ha särskilt mycket att säga till om när det gäller markrättigheter och gruvor, tror jag. Utan det kommer fortsättningsvis avgöras av näringsdepartementet i alla fall. Men Alice Bah Kuhnke gjorde en bra sak. När hon var som mest jagad av media så åkte hon, utan att berätta det för någon egentligen, upp till Kiruna och det dök upp en bild på Instagram där hon poserade med knuten näve med systrarna Märak.
Ja.
Vilket var ett väldigt coolt statement. Och jag är helt övertygad om att hon visste exakt vad hon gjorde när hon ställde sig med dem och knöt sin näve faktiskt. Mm. Så att jag tycker det finns ett visst hopp där.
Jag har hört henne uttala sig i samefrågan och menar att hennes ambition är att se till att införa så att alla frågor som rör eller angår samer på ett sätt, så ska samerna själva konsultas.
Mm.
Och sametinget ska vara inblandat. Och så. Hon för dialog med Damberg och andra som har mer ansvar då för gruvnäring till exempel.
Men det handlar om så otroligt mycket pengar. Självklart, det är det som är det. Det är det som är problemet. Ja.
Ja, så att, frågan är hur, hur mycket kultur, hon kan göra.
Och, en kultur- och demokratiminister rår inte liksom på gubbarna i den där frågan. Tror jag.
Och vad det handlar om är också mer eller mindre att vi ska prata med samerna. Vi ska prata med dem om allt som rör dem. Men det är ju verkligen inte alls samma sak som att nu ska vi lyssna på. Eller,
Det skulle vara intressant att ställa henne frågan om man borde ratificera ILO-konventionen. Ja. Och vad hon skulle säga om det. Det är liksom, för det där har ju blivit en sån het potatis. Det där är liksom en fråga som verkligen är begravd djupt i den svenska demokratin på något sätt.
Och då har vi inte tagit upp än sådär att samerna i slutet på 1600-talet och början på 1700-talet kunde brännas på bål, till exempel. Under de tvångskristnades ju. Och vissa då som vägrade detta eller som hade kvar sin shamantrumma kunde bli bränd på bål.
Ja, alltså det är så mycket oförrätter så att det går liksom inte. Och de pågår ju in i modern tid. Det är därför det är så bisarrt liksom den här striden som har rasat där utanför Jokkmokk eller Gallok då, som det heter på samiska. Och som inledningsvis liksom inte ens skildrades i svenska medier, trots att det är egentligen en jättegrej. Alltså CNN, Newsweek, The Site, liksom International Herald Tribune, alla var BBC, alla var där. Men liksom svenska medier var inte där. De tyckte inte att det var någonting. Så att det finns ett mycket större intresse egentligen för den samiska frågan i internationella medier. Det finns en fransk liksom korrespondent i Sverige som skriver jättemycket om samer till exempel i franska tidningar. Och jag skulle säga att det står mer i fransk media om svenska samer än vad det gör i svenska medier.
Men det är ju lite grann som att vi i Sverige skriver väldigt mycket om till exempel romer som är diskriminerade i södra Europa och bryr oss väldigt mycket.
Ja.
Medan det kanske inte görs det lika mycket i
Rumänien. Nej, varför ska det vara så jäkla svårt?
Men
då,
vi blundar för det som vi har alldeles tätt inpå. Men det är ju också för att om man börjar prata om det som är för nära så måste man ju skrida till handling också.
Mm.
Man kan inte hålla på och prata om någonting som är inom
räckhåll. Det betyder för mycket.
Utan att faktiskt försöka göra någonting åt saken. Mm. Så det är ju självklart känsligt.
Ja. Och jag som Norrlands...
Men kan du lite kort ändå, känner jag, bara dra den här Kallax-storyn. Kan du dra den på så här 2 minuter för våra lyssnare som inte vet vad det handlar om?
Det är alltså ett brittiskt bolag, fast jag tror att de är skrivna på Caymanöarna eller sånt där. Och som vill bryta järnmalm utanför Jokkmokk. Och de har då fått prospekteringstillstånd och de har fått tillstånd för provborrning. Och som de har genomfört efter att polisen var där och lyfte bort liksom samiska pensionärer som blockerade vägen. Liksom. Och det här är mitt i renbetesland. Det kommer inte ge några pengar direkt till kommunen heller. Utan det här är ju sånt där liksom fly-in, fly-out historia. Mm. Liksom. Och där man fullkomligt bara kör över den samiska befolkningen. Och på ett ruskigt sätt. Det finns ett klipp på nätet som liksom säger allt. Och där den här vdn för det här brittiska bolaget står in på en aktiekonferens och pratar då inför investerare. Och om han får frågan själv eller om han ställer den till sig själv. Liksom, vad tycker lokalbefolkningen om det här? Om det här projektet. Och då slänger han upp en bild på ett öde norrländskt landskap och så säger han, what local people? Säger han. Det finns inga där. Det är liksom, det här, de existerar inte. Och det där avspeglar ju tyvärr. Och sen finns det ju flera parallellfall. Bland annat ett som jag har skrivit om och som finns med i pocketutgåvan av min bok Norrland. Och som handlar om det här Tärnabyfallet. Där frågan faktiskt drevs hela vägen upp till näringsdepartementet därför att det fanns 2 motstridiga riksintressen. Både rennäringen och mineralnäringen på platsen var klassade som riksintressen. Och då skulle näringsdepartementet avgöra vilket av dem som var viktigast. Och då sa de ju givetvis då att det var mineralnäringen som var det viktiga riksintresset och som skulle ha företräde i den här frågan, trots att det är, ja, men det är gammalt.
Money talks.
Ja, ja, det är lite så. Och det är väldigt bittert. Alltså. Jag gillar ju samerna. Alltså, som Norrlandsskildrare så gillar jag verkligen samerna därför att de gnäller och bråkar och protesterar. Och när liksom...
Vad kan de annat göra?
Ja, men vad kan de annat göra? Men alltså, grejen är ju att det borde ju många norrlänningar också göra. Och det borde befolkningen i Jokkmokk, de borde också gnälla över det här.
Men då har vi ju inte heller tagit upp, vilket kanske ska nämnas också för lyssnare i södra Sverige, att det är inte som att samerna är jätteomkramade och omhuldade av svensk lokalbefolkning.
Verkligen
där de
inte.
Bor, utan
nej.
Det finns ju väldigt starka motsättningar och ganska mycket rasism.
Absolut.
Som riktas mot den samiska befolkningen.
Och det är en väldigt...
Liksom... Vilket ju blir väldigt, väldigt specifikt, för jag tror ju ändå att alla i Sverige liksom är stolta över våra samer och använder dem i liksom turistbroschyrer och reklam för Sverige, och det är någonting vi ska visa upp och är stolta över. Mm. Men väldigt få...
Och inte kan det ingå i vår självbild att vi liksom har en urbefolkning som vi behandlar illa. Nej. Det ingår ju inte i vår självbild. Liksom.
Nej. Och också känner jag att jag ville nämna här i sammanhanget Sápmi.
Mm.
Alltså att den samiska befolkningen, det här är ju inte en svensk företeelse, utan de har ju ett land så att säga som sträcker sig över Norge, Sverige, Finland och även en del av Ryssland.
Mm.
Norra delarna.
Och där Sverige
länderna.
Utmärker sig som det land i Sápmi som behandlar sitt urfolk på det sämsta sättet, måste man säga.
Mm. Och det känns ju ruggigt.
Så var det sagt.
Ja.